Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Då får vi välkomna er till ett nytt avsnitt av Vasapodden. Och vi sitter i mitten av slutet av augusti till och med. Och skolorna har börjat, sommaren börjar lida mot sitt slut. Och rundskidtävlingarna blir ju tätare och tätare i kalendern. Vi själv, eller jag själv, var i Tanums Hede här i söndags och tittade på Tanumsloppet. Som var första deltävlingen också i våran 157 XCC Cup. Och där blir nu andra deltävling till helgen i Göteborg och topprullen. Men hela den här podden kommer faktiskt handla om det kanske kronjuvelen i svensk rullskidåkning, Alliansloppet, som bara står mindre än 2 veckor, bara 10 dagar bort när den här podden kommer ut, så har vi ju Alliansloppet. Och idag har vi faktiskt med oss Alliansloppets starke man i Vasapodden. Välkommen Magnus Larsson.
Tack så mycket, jättekul att vara med.
Hur är läget så här? Jag sa en vecka, men för er är det egentligen bara några dagar innan start, för ni har ju en hel vecka nu i Alliansloppet, eller Trollhättan Action Week kallas det väl, va?
Precis, och faktiskt mer än en vecka. Vi har 10 dagar då som är fullt med olika event. Väldigt mycket idrott under de här dagarna. Allt ifrån 8000 barn till världselit med er och andra toppåkare i spets. Så att vi står inför en hektisk tid framför oss.
Men du, vi får ta det här lite grann. Du får gärna ta lite, alltså, en historisk resa. För det har ju inte alltid varit så här. Och det är inte så många år vi har hållit på med Alliansloppet. Och du har varit, det är du som startade det här. Och året var då, vilket år var första året du körde?
Så här är det. Att man kan egentligen säga att på riktigt så har det kanske varit de 5-6 senaste åren som utvecklingen har tagit fart. Men vi har faktiskt hållit på i, jag tror det är 13 år. Ja. Något sånt där. Men det var liksom inte, det var en annan grej på när vi började med det. Det var väldigt få deltagare. Vi hade inlines fokus bara för att få upp mycket åkare. Det kanske var 10 rullskidsåkare de första åren liksom.
Så det var inte ett rullskidevent som du startade upp egentligen i fokus på att ha en rullskidtävling så att säga, inte?
Jo, det var det. Och det var som så här att vi ville bli det första rullskidseventet som blir sidningsgrundande till Vasaloppet.
Just det.
Och men vi tog den dialogen med Vasaloppet för många, många år sedan. Och då var det kanske inte, då var det inte så aktuellt. Men sen blev det faktiskt i en dialog något år efter då att vi blev det. Och samtidigt då så var ju motionären att tävla på rullskidor. Det var liksom inte så vanligt, så att vi fick bygga det här med inlinesåkare så att det skulle liksom bli mängden med människor, det skulle vara folkfest, och sen la vi fokuset på ändå de här rullskidsåkarna, ja, så att säga. Ja. Så att vi kan säga att vi börjar med väldigt få rullskidsåkare och mycket inlinesåkare, och sen då efter åren så har vi bytt. Och det var liksom våran plan, ja, just det, att göra så. Men vi var tvungna att bygga det som en folkfest. Och, för det är meningen det ska vara.
Ja, för det får man ju verkligen säga att man kommer dit. Och det, där är väl det nummer 1 i våran kalender. Så att det är nästan sommar som vinter. Och man märker ju verkligen att Trollhättan är ju med på det här. Och liksom där hotellen vi bor på, folk vi träffar. Och alla vet ju vad det här handlar om. Och det är ju väldigt, väldigt roligt. Och du får rätta mig om jag fel. Men visst var det väl redan de här första åren när du sa att det var väldigt få. Att du fokuserade på att få dit den här liksom eliten då också. Jag har för mig att jag har någon bild här i huvudet där det var en spurt mellan Daniel Tinell och Mattias Fredriksson bland annat. Och så, där, så att du har väl alltid haft liksom topptanken, va?
Ja, precis. För det är ju väldigt viktigt att ha eliten med. För det är ju också eliten som visar vägen för motionären, så att säga. Va? Så att det har varit väldigt viktigt för oss. Och sen ansåg väl vi och tyckte att skidsporten behöver också det. Det finns många delar i det här. Du har en skidsport som har väldigt få månader per år att du kan åka. Du har en sport som inte är synlig året om. Det finns så många aspekter egentligen. Du har en ett väder som gör att framtiden kanske ser helt annorlunda ut. Det kanske är rullskidor vi åker, det kanske inte är på snö. Det finns många aspekter i det här.
Men hur kommer det sig att du liksom, just du, har du personligen en skidåkarbakgrund eller intresset, eller var det liksom att du kände att skidåkning är en stark idrott, liksom det är en folklig idrott, den vill jag ha till Trollhättan, eller varför var det just rullskidor?
Det är som så här att jag har alltid gillat skidor, men jag kommer ifrån fotbollen, från lagidrotten då, och men jag drev restaurang under väldigt många år i Trollhättan, nästan 30 år. Och i det företaget Butters där så anordnade vi väldigt mycket tävlingar för att hitta på happenings för våra kunder och så vidare. Och då gjorde vi en duathlon där du åkte rullskidor och cykla.
Just det.
Och det var jag, och man, det ska man veta, det är inte bara jag som är ägare utav det här, utan det är Magnus Eriksson, även kallad Ulme.
Ulme som är väldigt som uppskriven för tillfället i Blåvitt och har fått fulla renvisvaret av att han har jobbat med det. Det läste jag här i veckan faktiskt. Att han har ju vänt den här publiktrenden i Göteborg där, full arena varje match nu.
Jajamän, så det är ju jag och Ulme som driver Arenastoppet då. Och det var vi då som tog tag i det här, och när vi såg att folk det kom till det här eventet med duathlon, och då tänkte vi det här rullskidor, ja, att 75% av en Vasaloppsåkare bor ju söder om Dalälven, så det borde finnas ett intresse för dels Vasaloppet, att man kommer i form till Vasaloppet och då får det sidningsgrundande och hålla igång motionären året om. Så det var så tanken när det ansloppet kom.
Ja, just det, just det.
Och då slog vi på spiken och men vi gör ett rullskidslopp, och då blev det ett samarbete mellan Trollhättan och Vänersborg, så det var där alliansen kom. Så det var ingenting politiskt.
Ja, just det, precis, så är det.
Ja, ja. Och, ja, så där är vi.
Ja, och om man hoppar lite framåt också nu då, för du säger att det här har ju utvecklats väldigt mycket, och innan vi tar på REC här så pratade vi lite grann, och du sa ju, jag frågade han hur anmälningsläget sa, och du hugg på den direkt och sa att det är bättre än någonsin, och när vi pratar eliten sa du det, och sen, alltså det är väldigt bra startfält, det är stora startfält på elitfälten och sådär, och så har väl, ja, nu har ju pandemin varit, så det har ju bara varit vi som har varit där tävlar, men min tanke, eller min känsla sista åren jag har varit där, eller sen teamet, vi startade ju 2014, så jag har ju varit med alla år då, och då är det väl att ni är väldigt mån om oss, och väldigt, väldigt, och vill ju verkligen bygga ett sommarens Vasalopp, får man ju säga.
Ja, precis, och det har ju alltid varit våran grej, så att säga. Sen under pandemin så stod vi inför ett val, ska vi inte köra, ska vi försöka göra det vi kan? Och det vi kunde göra då, det var att köra ett elitlopp, och det gjorde vi i 2 år, och man kan väl säga att det gav oss en utveckling som inte vi hade tänkt på, men en otroligt mycket större utveckling med den mediala biten och tv med 9 timmar tv som vi har i år då, ett avtal med svenska skidlandslaget, den tillsammans då med långlopp. Det är också lite unikt att man är på samma event och tävlar på framförallt sommaren. Och vi tycker liksom att skidsporten är så liten. Och vi måste på något sätt försöka hålla ihop på den här rivaliteten som kanske finns. Det vet nog du mer.
Ja, precis.
Den får vi nog försöka och se oss bortom. Och kunna liksom komma framåt tillsammans. Vi behöver det allihopa.
Ja. Men under alla år här så har du, är det, för det som jag sa tidigare också, man känner ju att verkligen Trollhättan är med på tåget liksom. Det spelar ingen roll var vi är, och det är, nu hoppas vi, det tror jag väl du också hoppas nu, att det är jättestora publikmassor igen som det har varit tidigare några år, nu när ni får bjuda in obegränsat med publik igen och så, och sådär, att intresset för det, alltså den som vinner alliansloppet, och det har ju inte alltid varit de största skidåkarna som har vunnit alliansloppet liksom, men den blir ju en riktig stjärna i Trollhättan, så i alla fall över helgen och så, det får man ju säga.
Ja, men absolut, och hela staden är med och satsar, och sen ska jag också svara på din tidigare fråga, eller vad som har hänt då med utvecklingen för oss i Action Week och alliansloppet, det är att eliten har blivit så enorm, mycket större, men nu de här 2 åren så har vi också tappat en liten del av den här motionären som är viktig och följt liksom den trenden tyvärr som är generellt sett över i Sverige då. Så att nu gäller det ju för oss framöver då tillsammans med övriga föreningar och övriga tävlingsarrangörer att hitta liksom tillbaka till, till det som det har varit.
Ja. Om vi tar den frågan först. Vad liksom, har ni redan nu liksom satt en analys på det? Är det pandemi eller är det andra saker? Eller varför tror du att vi, för det så har vi pratat om här i podden flera gånger också, att det minskar. Och det är inte bara längdåkning, utan det är ju konditionseventen över dag, och de här stora eventen som har varit igång under sommaren har inte varit uppe på de höga nivåerna av deltagare som tidigare.
Jag tror ju att det är den här pandemin som har ställt till det och fått ett annat beteende också på folk, för folk. Det har tappat många åkare som har haft sina kontinuerliga tävlingar som något att se framåt under året. Men så har de inte gjort det, och så har de hittat andra vägar att gå. Så tror jag det är.
Hur, när ni satt där för 13 år sedan och kanske lite för 10 år sedan när ni hade stora ambitioner och så, för då tänker jag att, som det lät på det tidigare, då tänkte ni ett stort motionsevent egentligen, alltså om Vasaloppet kan ha 15 000 så tänkte ni att det inte är några hundra vi ska ha, utan det kommer vara många fler liksom, eller?
Ja, jo, men så var det liksom, och det var nog mer den delen som vi hade tänkt att växa, kanske inte så extremt elit som vi är nu så att säga. Men det ena behöver inte ta bort det andra, för att det är ändå eliten som är så viktig och visar vägen för barn och ungdomar och bli förebilder, så att det måste man ha.
Precis, och för er som inte har varit där som publik eller som åkare, så passa på, för att det ska man ju verkligen säga att är det någonting ni har, så är det ju en motionsvänlig bana. Den här klarar ju alla som åker lite rullskidor. Det finns lite uppförsbackar i början och så, men nästan inga utförsbackar att vara rädd för. Så att den är ju verkligen, den är ju lagd för att kunna ha jättemycket folk på.
Ja, det var liksom våran plan i det hela också, att bygga det för motionären också så att säga. Så att det finns ju olika lopp, och så finns det ju också i Ski Classic och i världscupen. Det finns ju flackt lopp, och det finns ju bara jättebackar och i andra lopp. Så alla lopp har sin prägel så att säga.
Men du nämnde också ett problem här tidigare innan jag tryckte igång, och det var ju att den här Action Weekend och elitdelen växer ju så det knakar, och det gör också att det är svårt tyvärr för motionären att hitta boende rimligt nära liksom. Det är också ett problem.
Ja, det är ett jätteproblem, och det kan vara också en av de största delen nu, att vi tappar lite på motionärsidan, så att det är en blandning av covid ska jag säga och hotellbiten då, där det inte finns ett hotellrum i dagsläget att få tag på tyvärr.
För att om man tittar på det som när vi kommer, och vi är ju många liksom, men om man tittar på Alliansloppet som det är nu, så är det ju ett event som är väldigt, väldigt attraherande för oss som kommer. Alltså det profilerar ju oss skidåkare och skidsporten väldigt, väldigt bra, och det drar ju till, det blir ju en liten, och det är väl lite det ni presenterade, var det 4 eller 2 år sedan när ni gjorde avtalet med skidlandslaget också, att uppstarten lite grann så, att, och det är ju verkligen så lite i Sverige nu, att det är ju en liten uppstart, och Allians har ju blivit det. Det är ju faktiskt kanske under de sista 5 åren då var det så. Det är ju en väldigt speciell, positivt speciell stämning där den här helgen.
Exakt. Och vi har väl egentligen försökt att attrahera svenska skidlandslaget ganska många år.
Ja.
Men de har varit svårflörtade. Om du tittar på Norge, så kanske Norge har, de tänker på ett helt annat sätt. De har kanske en 10 tv-sända rullskidsarrangemang på sommaren.
Ja.
För att hålla igång sporten, för att marknadsföra åkarna, för att slåss mot andra sporter.
Precis.
Men i Sverige så har det varit noll för svenska skidlandslaget.
Ja.
Men jag får faktiskt säga att goda människor i Anders Byström och Malin på Skidförbundet, de är på, de verkligen vill och satsa på detta. Så att det känns jättebra. Sen är det ju en problematik i landslaget med att vissa åkare har egna privata upplägg och Där är vi ju, du vet ju också
Ja,
hur läget är.
precis. Hur ser man, för det där vet jag, det tröknade vi på i fjol väldigt mycket, liksom att utåt i social media så långlopp mot landslag och så, det blir ju en extra, eller traddåka som man säger, så det blir ju en extra krydda i det där, och det är ju väldigt få gånger det är väl typ enda gången på ett år vi får se Maja Dahlqvist åka ett långlopp, vice versa med vissa av långloppsåkarna som väljer att åka sprinten och sådär. Så sportsligt så har det ju liksom en väldigt rolig, det är kul att se det där.
Ja, det är fantastiskt roligt, och jag tror liksom att det, jag sa det lite tidigare i, jag vet inte om det var innan vi pratade eller om det var i podden här, att jag tror det är så viktigt liksom att det på något sätt håller ihop i skidsporten och att det inte blir den fighten, så att säga. Det kan det vara ändå, fast det kan vara på ett roligare och bättre sätt.
Exakt. Ja, det är helt enig. Men ja. om man tittar på den, för nu har det som sagt varit pandemi, ert mässområde som ändå är där, fantastiskt vid slussarna och så vidare, har ju inte varit lika besökt av naturliga skäl, kanske inte lika många, mycket tält och sådär. Är det tillbaka till bra nivå nu när det släpps upp igen?
Nu tappar jag lite, Anton, där, men du frågade där om eventtält och så vidare. Och...
Exakt, om eventen, ja, är tillbaka, om vi liksom...
Jajamän, ja, det är det absolut, och jag tror till och med att det är lager på plats.
Det stämmer, det stämmer.
Vis också, så att det är tillbaka och publik är tillbaka, och så det känns fantastiskt för alla inblandade.
Vad uppskattar man för publik när de här åren det har varit som mest där inne? Jag har någon fantastisk bild från, kan det vara 2016, 2017, Marcus Ottosson och Johan Kjölstad sporta, vet jag. Det är jättemycket folk ser man på läktare och sådär. Vad kan det vara en bra dag att titta på dem?
Ja, det är ju så mycket folk totalt sett liksom runt banan. Själva området är ju ganska... Det fanns ju en tanke och idé när vi gjorde det här också för att marknadsföra staden. Och få med staden i satsningen då som vi också har fått. Och då ska det ligga i ett attraktivt område också som kan, som man säljer. Man säljer staden, man säljer området så att staden investerar i för att sedan få tillbaka turism och så vidare. Och då ligger det på ett område som är ganska smalt vid kanalen, så att säga. Och jag kan tänka mig inne på det området säkert en... 3-4 tusen, ja, som, ja, står på varandra, och ett galet stämning de sista åren innan pandemin då.
Ja, det där, det är en jätteintressant sak som jag tycker att vi ska ta och prata om, som jag tror du är föregångare i det här, eller i alla fall i skidvärlden som är lite konservativ, som jag brukar prata om ofta också, att just det här att du har, eller ni har ju inte gjort det lätt för er. Alltså, jag har varit på många skidtävlingar där man går i mål och startar i ett industriområde och liksom, ja, här har vi ju, det här är väl kanske den minst smidiga platsen i hela Trollhättan att starta och ha en målgång på egentligen. Men just det här, det har ni jobbat på hela tiden egentligen, att liksom göra det, både, det är spektakulärt både för åkare och publik och tv-tittare där.
Ja, precis. Det är ju ingen lätt grej att stoppa trafik, och det vet ju alla som håller på med tävlingar. Men för att få med sig staden och få göra det attraktivt för åkaren, få publik, så är det ju ofta att enkelheten till att gå och titta och så vidare är inne i stan, så att säga, och visa upp ett vackert område. Det handlar om att sälja staden helt enkelt och få med dem att investera, så att det är så vi har jobbat då, och vi lägger enormt mycket tid och kraft på tv-produktionerna att få med vissa vad ska man säga, vissa ytor som kanske inte har med skidåkningen att göra, om man säger så, men det är annat.
Precis.
Och det var så, det är så man, jag tror att det är en pusselbit i för att lyckas få till ett sånt event.
För här också var vi inne på innan vi tryckte igång här, och jag frågade lite om hur viktig är liksom motionären ekonomiskt för er, och du säger att nej, den är inte viktig, utan det är ju sponsorer som vi går runt på egentligen, och det är väl just sådana här grejer som du får med lokala företagen på.
Man ska aldrig nonchalera intäkter så, men som jag kanske gjorde där, men den stora delen är liksom att för att hålla på med tv och den biten som vi gör, så måste vi ha partners som kommer in och satsar, så att säga. Sen kan ju liksom, det blir väldigt, väldigt många motionärer, då blir det också väldigt,
precis,
så att säga. Men i dagsläget så är liksom partners väldigt viktigt att få med sig.
Hur om man tittar på er organisation och så, hur, för det här är ju ett helårs arrangemang nu för er som jobbar med det, och ni har ju även läger på Gran Canaria, för att om jag fel, men visst är det så att ni har något läger på Gran Canaria och även lite grupper och så hemma i Trollhättan på nästan helårsbasis, va?
Ja, vi har ju Baptiste Noël, en fransman som kom hit som åkare en gång i tiden och blev kvar. Gått sportsmanagement i London och så vidare. Fantastisk kille som jobbar med oss då året om. Och en tjej som heter Johanna också året om. Och sen kommer det in då, ju närmare eventet det kommer då, så kommer det in personer på så att säga timmar.
Ja, just det.
För att vi ska få ihop det här, så gör vi. Sen har vi, som du sa, vi har ett läger på Gran Canaria med Ving. Gran Canarias turistråd är med och satsar i arrangemanget. Så att vi har liksom också vänt oss ut utanför Sverige och hittat partner och bygga relationer och partnership.
Ja. Hur för din egen, är det heltid alliansloppet nu, eller har du kvar din restaurangverksamhet också?
Nej, den har vi sålt, och jag jobbar i dagsläget med Trollhättans stad.
Just.
Och kommer in egentligen nu, man är ju inne hela tiden, men inte så då som Baptiste Johanna då, som driver det året om.
Mm.
Magnus Eriksson Ölme, även kallad, jobbar ju som också var med och grundare, jobbar ju nere i Göteborg. Är kommersiell chef där, så att fast vi har våra andra jobb så är man ändå helger, kvällar, så går det väldigt mycket tid åt Allians.
Hur mycket, för du har ju ett barnlopp bland annat också, som 8000 startande, var klassjoggen här, va?
Ja, precis.
Nu, det här är ingen bra kom. Klassjoggen, det är också från er, eller? För det är ett koncept som flyttas ut lite grann i landet också, va?
Ja, vi har ju kört det i, innan pandemin så tror jag vi körde det i 5 olika städer, och var cirka 20 000 barn då som startade upp sin skola med motion och hälsa. Sen under pandemin då har vi bara kört det i Trollhättan och hållit igång det. Vi har liksom inte kunnat mötas som alla barnen gör då i vanliga fall, utan har man kört på skolorna då.
Just det.
Så att det bara, vi har bara hållit igång det här. Och det är ju ett sätt också, vi motion och hälsa med barn och ungdomar, vad vi står för, att vi är väldigt drivna för detta, att locka barn till rörelse, och så att det är en viktig del för oss.
Ja, det så är det. Hur är det, men barn- och ungdomsklassar på rullskidorna, det har vi inte ännu, va?
Nej, men det är roligt att du säger det, och vi pratade faktiskt om det för någon dag sedan, och jag kan tänka mig att det kommer komma nästa år. Vi behöver liksom ta det steget. Sen tror jag vi behöver titta på samarbete med lite klubbar omkring och för att bygga det, så att säga.
Ja, för hur är det där nu? För det är oftast, det är också någonting som många stöter på och pratar om när man driver event och så, att ideellt och inte, och föreningar och sådär. Men vilka samarbetar ni med, föreningar, lokala föreningar, eller kör ni hela allting själv?
Mm. Nej, vi köper ju alla tjänster utav föreningen. Vi kanske samarbetar med 25-30 föreningar under hela den här veckan då.
Just det.
Vi har under den här 10-dagars event, 10-dagars partiet, så har vi 24 olika event.
Ja, det är imponerande.
Vi har 3 rullskidsevent, men vi har också då många, många andra event. Och det kan vara föreläsningar, och vi har lopp för funktionsnedsatta med 300. Vi har andra barnlopp i arrangemanget också, så att det är så mycket mer som vi gör, så att säga, som inte kanske går ut nationellt, så att säga, och inte behöver göra det heller, om man säger så.
Har du någon, nu ska vi se här, har vi någon mer liksom där vi har eliten på plats också? För jag vet, cykel har väl varit har det varit duktiga cyklister och så där. Eller är det skidåkning som man liksom har den elittaket på?
Man kan säga så här, skidåkning, det är lok, det är tåget, det är det vi liksom går med, så att säga. Det är fokus, det är elit och så vidare. Men vi har också haft annan elit i form av MTB-lopp. I år så har vi beachhandboll, landskamp Sverige-Norge, två landskamper. Så att det är mycket annat som händer under den här veckan också. Men jag vill säga liksom att det är rullskidor och skidor, det är det som är våra tåg.
Ja. Vad heter det, nu hoppar jag lite ner, men under själva veckan, vad har du för roll då? Är du liksom överordnad eller kan du till och med gå och titta på några av idrotterna? Eller vad gör man som grundare och ägare och chef för projektet då?
Jag har väl aldrig någonsin varit med i något arrangemang under detta. Men i år ska jag faktiskt åka några kilometer, 16 kilometer i alla fall.
Just det.
På tävlingsdagen. Och det är jag åker den varje dag annars. Men jag åker aldrig. Jag har aldrig gjort den på tävlingsdagen. Men i år ska jag faktiskt göra det.
Ja, då är det dags. Då är det dags, helt klart.
Ja, det är dags faktiskt.
Och men om vi tittar in på schemat här och vi tittar, det är ju mot våran rullskid här idag, så är det fredagen där som sprinten startar upp. Och för det är lite nyheter i banor och så här. Och sprinten, vilken bana kör vi på sprinten i år?
Oj, nu kommer du in i sådana detaljer. Det har hänt så mycket. Så att, jag vågar säga att den är start där målet är så att säga och målgång uppe i
exakt, nu ser jag, det är samma bana som i fjol där, precis, så den, den är ju spektakulär, det är ju backen uppe som avgör
uppe i backen,
precis, och sen
alliansloppet har vi ju som vanligt sen,
precis, vanliga banan, och sen är det helt nytt på 15 klassiskt, som det här är också något nytt som kom med pandemin, va? 15 klassiskt har vi ju inte åkt i en inte pandemi allians här så att säga tidigare.
Exakt. Och där är det en helt ny bana där vi startar åt andra hållet och går norröver för att sedan gå ganska kraftigt uppåt i en backe och ett rundvarv tillbaka. Två varv tror jag den går.
Ja, 2,7 kommer fram.
Ja, precis. Så att det är en helt ny bana. Otroligt fin bana. Fin stigning. Så att också det är jättekul att både långlopp och traditionell möts.
Ja,
jättekul.
Ja, det är väldigt, och det är som du säger också, tittar man på banprofilen där så har ni ju hittat en bana som i alla fall på profilmässigt känns som att det kan gynna, det är inte en platt bana om man säger så i alla fall inte.
Nej, det är icke.
Det är inte. Sen ser jag här också på programmet på fredagen där, och då fredag kväll, då kör ju vi en liten grej där inne. Jag antar att det är området, det är också vid tältet där antar jag. Våran skidåkning 2.0 med bland annat mig men även Marcus Laggare och en stor, vi ska prata lite om teamet med alla som skidåkning och om material och så vidare. Och den,
precis.
17.45.
Jajamän, och då är alla välkomna och vi kommer att ha hit också lite föreningar runt omkring som tyckte det var jätteintressant.
Ja, vad kul.
Så att, ja, jättekul.
Ja, det händer grejer hela tiden, det ser man ju. Och för dig som sitter där hemma nu och ska åka loppet eller funderar på åka loppet, så det är ju faktiskt så, och det tycker jag det är faktiskt väldigt bra det, om för ofta hamnar ju motionären lite efter, en kvart efter eller så, och start och så får inte ta del av själva loppet. Men här kan man göra, för man startar klockan 8 som motionär och hinner ju med råge gå i mål för de flesta i alla fall innan eliten startar klockan, nu får vi klockan 12 ungefär.
Exakt.
Så man hinner ju mål där i tanken.
Ja, precis. Nej, så det är jättebra.
Så, men är det sidningsgrundande även på de här motionsloppen på tidigare på förmiddagen?
Jajamän, och vi var ju först med det och bröt liksom den eran, om man säger så.
Precis.
Och nu är det ju väldigt många fler och det är ju bara kul det, för det blir mer intresse, så att det är inte, men det är kul att det är det, och det var viktigt för oss, framförallt i början, nu kanske inte det är så viktigt längre.
Men
i början var det väldigt viktigt.
Hur ser du på den saken som du är inne på där? För att ni var ju ensamma ganska tydligt, eller ensamma som stort rullskidlopp i Sverige, och kanske Blink topp i Rosvecka var väl det samma veva startades upp och gjorde så. Mm. Men nu är ni ju absolut inte ensamma som rullskidtävling i Sverige och inte ens i ert närområde. Och som stora tävlingar så har vi ju, det krockar ju bland annat nu då, lite grann med toppidrottsveckan i Norge och sådär. Hur ser du på det? Den konkurrensen, eller är det liksom bara positivt?
Nej, jag ser positivt på det, men man måste kunna kommunicera liksom, och lägga en plan så att man är överens om att ni kör den och vi kör den. Inte göra som det blev i år då, med toppidrottsveckan då, som lägger sig på samma helg som oss.
Det är lite olyckligt, och alldeles kanske när man tittar traddåkare, för jag har hört att en hel del av långlopps norska teamen väljer faktiskt att göra en snabb resa från Toppirot ner till Trollhättan och ställa upp där på lördagen också. Så det är...
Ja, det är fantastiskt, de kommer ändå, men vi måste liksom på något sätt, som jag tidigare sagt, ja, försöka hjälpa varandra och hålla ihop det här, för att sporten är för liten för att liksom hålla på och fightas.
Hur är det samarbete? För jag tänker att det är, kanske får rätt om man är fel, men det är, i min värld så är i alla fall Allians, Blink och Toppidrottsveckan de tre stora sommareventen som finns för oss här uppe i alla fall då, i Norden. Sen har vi också Baptist som också ligger bakom den här World Classic Tour. Det är Baptist som Magnus pratade om tidigare här. Och han har ju lite, då är det Blink, Allians och Tot den rullen var, kanalen, någon av de där var som startade upp det. Samarbetar ni över liksom gränserna med de här loppen emellan och så, mer än Baptistcup?
Ja, jättemycket. Vi har, genom att vi har den här touren tillsammans, så har vi mycket möten och diskuterar framtid och så vidare. Och vi är ju till och med i en sån diskussion och tror att det här i framtiden kan bli en del av Ski Classic, en del av en världscup, att man startar upp med kanske rullskidor i augusti, september för att förlänga säsongen. Och som klimatet ser ut så spelar det nästan ingen roll vad vi tycker. Vi kanske till och med hamnar i en sån... Vi är väldigt långt framme, precis som vi var väldigt långt framme med sidningsgrundande och så vidare, där vi inte fick till att börja med, men till slut så blir det när man får fundera på saker och ting. Skidsporten är ju väl otroligt konservativ liksom, men får man fundera ett tag så kan man ändra sig där.
Ja. Ja, hur, för jag tror att ni, jag har ju känt Magnus här som alliansloppschef i snart 10 år, och ni som har lyssnat nu på han en halvtimme så hör jag att det går ju fort här, och det är ju raka rör, och det är mycket visioner och mycket, det händer ju mycket saker så här. Men när du kliver in i det här för 13 år sedan och ska börja känna på skidsporten och regler, förbund, allt sånt här, var det som du trodde, eller vad fick du för känsla då?
Nej, jag blev faktiskt lite chockad, och det tog väl en stund till jag insåg liksom att vad är bekymret? Vad är problemet? Att det var väldigt svårt att nå fram.
Ja.
Man var fast i sina normer, i sina tankar, att så här har det varit.
Ja.
Och men jag känner nu med långloppssporten har varit mycket mer, vad ska man säga, mottagliga.
Ja, just det.
I det här. Men framförallt förbundet har varit väldigt, väldigt trögt. Men jag ser en otrolig skillnad det sista, liksom, att man också förstår vikten av det här.
Men tror du att vi har en förändring i skidsporten, eller att du eller ni kliver upp i hierarkin och helt plötsligt är ni accepterad på ett annat sätt? Och då förstår du jag tänker, liksom, eller vad tror du att det beror på?
Nej, men det tror jag. Några måste kanske ta klivet, så att säga, och föra dialogen. Men jag tror liksom att man har kommit till insikt och ser själv. Skidsporten har varit så otroligt stark, men medialt. Och de har heller inte behövt fundera på så mycket, för att de har hela tiden fått en ganska stor del av kakan. Precis. Men det är så mycket som händer i den mediebruset, så att man har också insett att det här är nog inget självspelande piano.
Och det, är väl också...
och det tycker jag faktiskt, att de har varit fantastiskt goda där, förbundet, nu, och de är verkligen med på tåget.
Och det är väl också därför du har haft lättare att dela och få bra relation med långloppsåkare, team, sporten, för att där är det ju liksom, där är det ju inte liksom uppserverat på ett silverfat. Det får man jobba mer, och kommer ju underifrån på något sätt där.
Ja. Långlopp har ju förstått från första början att det är ju liksom, de måste synas också, för att de drivs av partners som behöver få dem att synas. Ja. Så att Ja, nej, men det har liksom inte varit egentligen någon diskussion. Det har varit klart från första start liksom.
Häftigt. Och nu är det några bara timmar eller dagar kvar tills ni slår igång, och det är bara drygt en vecka kvar tills rullskidåkarna kommer och besöker. Och det, man ser ju på era sociala medier att det är ju, som du sa där också, det är ju häftiga startfält. Det är tyska landslag, det är schweiziska landslag, det är svenska och det är långloppsteam typ alla, och det är ju få, eller det är ingen som har den här bredden på elitfältet som ni lyckas få i år, känns som.
Nej. Det är jättekul och vi är så tacksamma och nej, vi tycker det är så roligt.
Hur tänker ni där liksom? För att jag förstår ju att ni vill ha Frida Karlsson och William Porroma och Petter Northug, norskar och sådär. Men ni jobbar ju, det måste ju ändå imponeras av att ni är ju väldigt mån om att få dit schweiziska landslaget, Katarina Händisch från tyska landslaget. Det är ju inga som kanske egentligen höjer era produkt lokalt eller i Sverige och så egentligen liksom inte.
Nej, och det är faktiskt viktigt att du säger det, för att det är också en diskussion och samarbete med Svenska Skidförbundet som också tycker det är viktigt att vi inte bara ska jobba med Norge.
Ja.
Utan Tyskland och andra nationer är så viktiga för skidsportens överlevnad. Och det är precis som du säger, det kanske inte ger oss så mycket, det hade kanske gett oss mer. Att Frida Karlsson, att man lagt liksom fokus och få hit henne då. Men vi jobbar inte riktigt så. Utan skillnaden är också om du tittar på som Blinkfestivalen. Det kanske är mer en show. De köper sina åkare. Vi gör en tävling. Vi bygger en produkt. En tävling, om du förstår vad jag menar. På riktigt.
Ja, precis. Nej, och man märker också, det vet jag inte om det är från er sida eller om det bara har fallit sig naturligt också, men flerparten av de här ska ju till Torsby skidtunnel i förhållande, och jag vet också att några av skidmärkena har ju då märkt det här, att här är ju många i Sverige, då har vi skidtester i tunneln och sådär, så det blir ju synergieffekter på det här, alltså. Det märker man ju verkligen.
Ja, precis, och vi är väl, det är väl vi har ju varit i den dialogen med dem och hjälpt till med kontakter och så vidare, så att de är i, så att de får till en bra tid i Sverige med träning.
Ja. Men du, när du sitter där då och hör det, jag förstår att inte du som jagar in åkare eller team eller landslag eller så vidare. Vilken är din liksom, bryr du dig, eller har du någon sån här drömrekrytering att amen, jag vill ha Kläbö, eller jag skulle vilja ha det är liksom Max Novak eller Emil Persson som är den viktigaste, eller vad har man för dröm liksom, om man får ta en eller team eller så?
Nej, men jag när man var yngre då, det är klart att det är alltid trevligt och roligt med de här Kläbo, om man säger sådär, men nej, det är mer helheten. Det är det som jag tycker är det bästa, så att säga. Och sen ja, de här goda skidåkarna som är fantastiska, långloppsåkarna som har, de tränar jävlar i mig och ligger i året om och får kanske inte så mycket media, men där har ju faktiskt också nu, det märker man ju nu de sista åren, att här kommer ju långloppet nu och jagar i kapp lite landslaget där, men jag vill säga, så att men just helheten tycker jag är fantastiskt.
Ja, det är häftigt. Det är bra jobb ni gör där, det måste jag verkligen säga. Jag har fått ihop det. Men om jag bara fått namna några som känns som en man som är väldigt lojala och har varit i många år. Så Daniel Tunnell var ju väldigt mycket allianslopp, kändes som. Anders Aukland är väl väldigt nära. Och nu kanske han inte åker i år, va? För de kanske har någon annan agenda.
Nej, de har ju kört ihop ett lite med och lagt något sånt där sponsor. Ja, så att han var jävligt besviken, Anders, för han har ju alltid varit där.
Precis, och han har ju, jag har ju själv åkt ett lopp när han helt enormt gick solo från 3 kilometer och vann. Det var vid Vänersborg och vände, och det var med vind och han stack iväg, och riktigt imponerande. Och så att det finns några riktiga godbitar. Sen nu kommer jag på något annat jag kommer på. Det är ju, det är lite mer nutid. Då är det ju Petter Eliasen som går solo och vinner också. Så att det är ju, ja, det brukar vara häftiga lopp det bjuds på, om man tänker långloppet där.
Precis. Och här finns det faktiskt en liten godbit jag kan bjuda på så här i efterhand.
Ja.
En helt fantastisk sak som hände. Petter Eliasen gick solo och Och denna fina människa ringer till mig. Nej, då, på efter loppet så kommer han fram till mig och så säger han, för jag vill ha hans kontonummer.
Ja.
Jag ska sätta in prispengar. Då säger han att jag vill ge alla prispengar, alla pengar, för han har vunnit några sportpriser också.
Ja, just det.
Jag vill skänka det till barnen i Syrien.
Oj, ja, det var häftigt. Det är något som inte kommer fram tidigare. Ja.
Nej, för vi fick inte gå ut med det.
Nej, just
men nu
det.
Är det så många år sedan, så ja. nu kan jag ta det. Och ja, det är helt otroligt.
Och det är, för er som inte vet här, så då pratar vi ju inte 2000 kronor, utan jag skulle säga att han vann väl ett 75 när han var i mål, så var han, det är ju nästan 100 000 kronor han har dragit ihop den.
Han vann uppåt 100 000.
Ja. Ja, det var häftigt. Det, ja. Det lägger ju på myten om Petter Eliasen som är en nu, han la ju ner för ett par år sedan, men det är en fantastisk skidåkare och det här lägger ju bara på det här, det fina som finns kring honom.
Ja, fantastisk människa.
Så,
sen ska vi också säga för skidsporten generellt, får jag faktiskt säga att Petter Northug som ringer och vill vara med och frågar om han får komma och ja. Liksom han kör blink och han kör uppe i toppidrottsveckan,
ja,
och sen kommer han hit ner. Ja, det är för skidsporten så viktigt.
Hur märker du det när du då berättar för dina sponsorer som de, eller kanske du ska sälja in några så här, är Petter Northug fortfarande en viktig pjäs i det här liksom? Alltså, det är ändå Petter Northug är Petter Northug så att säga.
Ja, det är han faktiskt. Och jag har till och med fick ett mejl från någon från Luleå som undrar om jag kunde lösa så att hans son fick träffa Petter i någon minut och bara säga hej.
Ja, just det.
För då flyger vi ner.
Ja, häftigt. Häftigt. Ja, det är en... ja,
så att han är ett namn än. Absolut.
Och han...
absolut. Och framförallt så som han presterar på skidorna nu också.
Ja, han aviserade för ett par veckor sedan faktiskt en officiell comeback med höga ambitioner. Så att, och han har ju redan börjat prestera, så att han är väl inte favorit, men man får nog inte räkna bort han i alliansloppet.
Nej, han är nog med, vi säger så, han är med sista varvet in så att säga. Sen att han ska vinna kanske jag inte tror, men ja, man vet inte.
Vem tror du vinner så här knappt två veckor innan, om du får säga det, dam och herr?
Jag tror ju att det stora loppet då, 48, så tror jag ju Max eller faktiskt han, eran ungdom.
Alvar Mühlbacka.
Ja, det loppet han gjorde nu i
Tanum.
Ute på kusten här Tanumsloppet här. När han körde sönder Max där.
Ja.
Ja, jag tror det kan vara någon av de två faktiskt. Ja.
Tänk dig en spurt mellan framtiden i Alvar och dåtiden i Northug. Det kanske det kan vara värt att ställa sig publiken för om möjlighet att se.
Verkligen, verkligen.
Men du, för de som kom på nu att det här verkar jäkligt kul det här, jag ska åka alliansloppet. Det är bara att klicka in sig på alliansloppet.se och anmäla sig antar jag. Fortsätt,
va? Jajamän. Det är bara att in på hemsida och kom ner och kör. Det kommer bli en fest.
Hur är, som sista fråga, vilka länder når ni i, om man tänker, inte elit utan motionär? Når vi utanför Sverige då också?
Ja, absolut. Jag tror, nu har jag gått in i den detaljen, vem som är elit och vem som inte är elit. Men jag tror vi har 11 olika nationer på plats.
Just det, kul. Kul. Ja, som sagt, vad ni hör ju på mig också när jag pratar, att det här är ju en höjdare för oss. Och det här startar liksom upp höstsäsongen som då är, det blir väldigt, väldigt spännande. Och det är, som jag sa tidigare, också en väldigt speciell känsla i Allians. Att tävlingen i sig är ju väldigt, får man säga, inte lotteri, för det är inte alltid den bästa som vinner. Men det är mycket som händer och det är liksom tillfälligheter.
Ja.
Men den är otrolig, det är prestige när man är där, så det får man säga.
Precis. Och efter stora loppet lördag så har vi en afterski på torget i Trollhättan för alla åkare och prisutdelning.
Ja, och vi tävlar ju på söndag igen, så det är bara, trots att det är svårt att hitta boende, så leta som tusan, så bor ni kvar och så tittar ni på, nu får ni se världseliten på söndagen också, 15 klassiskt, det är en ny och kuperad bana. Och vi, då är det ju, det måste jag också få säga, det är Roberto Wack, det är storbildsskärm, och så det är ju i fallet man ska vara egentligen hela dagarna.
Jajamän, så är det.
Så det blir, se fram emot detta. Är det något mer du vill tillägga när du har ordet här i Vasapodden innan vi tackar för oss?
Nej, jag tyckte det var jättekul att vara med och lycka till i år och med hela teamet och så vidare, så ses vi nästa vecka.
Ja, tack så då. Vi har ju en historia med Alliansloppet att vi har ju faktiskt, nu ska jag inte säga faktiskt, men var ändå Emil som har vunnit nio loppiska klassik, var Britta som har vunnit mest genom alla tider, men vi har aldrig vunnit Alliansloppet. Vi var första över mållinjen en gång, men då fanns det en jury där som tyckte vi åkte på fel sida om lite koner, och det gjorde vi också, så att, men vi går ju för seger.
Det är härligt.
Bra, tack ska du ha, Magnus, och tack för att ni har lyssnat. Ha nu en fortsatt fin augusti, så hörs vi snart igen.
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.